Jag var ute igår och njöt, inte bara av det vackra försommarvädret, utan också av den folkfest som Göteborgsvarvet innebär. Vad roligt det var, och vad mycket skratt och hejarop från publiken alltså. Som människor älskar vi glada tillställningar, eller hur? Vi känner att det gör oss gott att vara glada. Att få skratta och ha roligt. Den populärvetenskapliga tidskriften Illustrerad vetenskap rapporterade för några år sedan om att man världen över på olika universitet numera har inrättat institutioner för lyckoforskning. Man har nämligen insett att det finns stora vinster både mänskligt och samhällsekonomiskt att göra om man bara kan hitta receptet för det goda livet. Man har nu vetenskapliga belägg för att glada människor har bättre hälsa, lever längre och dessutom är mer produktiva under sitt arbetsliv. Ja, så har man inom lyckoforskningen hittills kommit fram till en rad olika faktorer, viktiga ingredienser för ett lyckligt liv. Och jag vill bara presentera några av dem. För det första behöver vi goda gener. Gladlynta föräldrar får ofta gladlynta barn. För det andra så är nära vänskapsrelationer bra och starka familjeband. För det tredje, människor med en gudstro är lyckligare än andra. För det fjärde, äldre människor, 65-74 år, sådana som jag alltså, är mer tillfredsställda med livet än yngre människor. Haha. För det femte, tacksamma och förnöjsamma människor är lyckligare än de som knotar och klagar. För det sjätte, förlåtande människor är lyckligare än andra. För det sjunde, de som utför osjälviska gärningar är lyckligare än de som bara lever för sig själva. Det har man alltså kommit fram till. Och man har funnit att pengar och karriär eller hög intelligens inte har någonting alls med personlig lycka att göra. Jag kan inte undgå än att tycka att den här listan utgör en mycket god beskrivning av vad det kristna livet handlar om. Egentligen skulle lyckoforskarna idag bara behöva läsa Bibeln för att veta allt det här. Redan för 3000 år sedan skrev kung Salomo bland annat: ett glatt hjärta ger god hälsa. Modlöshet suger däremot märgen ur benen. Det är mycket tragiskt att kristen tro har kommit att förknippas med någonting dystert och tråkigt och lagiskt. Ingenting kan nämligen vara mer motsägelsefullt. Man har den där felaktiga uppfattningen. Jag läste om en herre som stod i en snabbköpskö, välklädd och värdig, men lite stram och dyster i sitt uppseende och med blicken riktad neråt. Damen framför honom la märke till honom och frågade: ursäkta min herre, men är möjligen inte präst eller pastor? Mannen svarade: nej, det är jag inte, men jag har varit sjuk en vecka. Ja. Det står om de första kristna så annorlunda att de höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen och bröt bröd tillsammans med jublande och uppriktig glädje. Och när evangeliet, som ju betyder glada och goda nyheter, när evangeliet kom till staden Samaria, så står det att hela staden blev full av glädje. Har vi tappat någonting av den här glädjen? Hur är det egentligen med din glädje? Hur är det med församlingens glädje? Jag vågar påstå, alltså som rubriken för predikan antyder, att mänsklighetens mest eftersökta vara är just glädje. Alla söker glädje. Ingen söker sorg, besvikelse, misströstan, olust. Alla söker vi ständigt efter ett tillstånd, ett själsligt tillstånd av glädje och harmoni, eller hur? Vi vill ha glädje därför att vi vill må bra. Vi försöker ständigt skydda oss däremot mot sånt som kan störa glädjen. Vi vill undvika sånt som kan hota vår glädje. Vi vill försöka förhindra olyckor, sjukdomar, ekonomiska bekymmer, relationsproblem. Vi dras ju också mycket lättare till en grupp människor som står och skrattar än till en grupp som bara står och tiger, eller hur? Och när vi hör någon skratta så det är hjärtligt gott, då drar vi själva på munnen. Vi kan inte låta bli att göra det. Skratt smittar av sig. Och vi blir väldigt nyfikna. Vad är det de skrattar åt egentligen? Och vi vill på något sätt få veta det roliga i sammanhanget. Många är beredda att lägga ner mycket pengar för korta, ibland väldigt korta stunder av glädje. Men som sedan försvinner. Nu talar jag inte om den glädje som handlar om ett exalterat, emotionellt tillstånd bara. Utan om den själsliga harmoni som en äkta glädje är ett uttryck för. Och nog är det väl så att utifrån våra egna upplevelser så kan man nästan säga att glädje och frid är yttringar av samma själstillstånd. Någon har sagt att glädje är frid som dansar och frid är glädje som vilar sig. Varför är glädjen så viktig för oss? Är det egoistiskt att vilja vara glad? Absolut inte. Precis tvärtom. Jag tror nämligen att det har att göra med vårt ursprung i Gud. Gud är nämligen en lycklig Gud. Gud befinner sig i ett tillstånd av fullständig harmoni. Hela Guds väsen genomströmmas av en harmoni och en glädje. Gud kallas faktiskt i Bibeln för den salige guden. Den lycklige guden. Tyvärr har människor ofta en fördomsfull bild av Gud. Man tänker sig gärna Gud, inte gärna men ofta Gud, som sträng och som endast är ute efter att hitta fel hos oss och ställa oss ansvariga för varje litet misstag. Man tänker sig Gud lite negativt. Vi talar visserligen om att Gud är god. Han är allvis. Han är allsmäktig och han är suverän. Men brukar du tänka dig att Gud är glad? Det är i alla fall den bild av Gud som Bibeln ger. Gud gläder sig, och det här står i psalm 104 väldigt mycket om det här. Gud gläder sig över sin skapelse. Han gläder sig över solen, månen och alla stjärnorna. Han har nämligen koll på varenda en och har namn på dem. Och han gläder sig över dem. Han gläder sig över jordens grönska och över bergens höjder, över alpernas vita topp. Han gläder sig över alla levande varelser i havet, på land och i luften. Över hällflundror, över blåvalar. Gud gläder sig över humlor och nyckelpigor. Han gläder sig över strandskator, över havsörnar och sädesärlor. Gud gläder sig över lejonen som ryter, över vargarna som ylar. Men också över korna som går och betar på världens alla ängar. Gud gläder sig över det. För det är hans verk. Men framför allt gläder sig Gud över sitt folk. Över dig och mig. När Gud tänker på Israels framtida upprättelse så låter det så här i Sefanja. Herren din Gud gläder sig över dig med lust. Han fröjdar sig över dig med jubel. Egentligen står det jubelsång. Att Gud sjunger med glädje över sitt folk. Och det handlar i det sammanhanget om en stark, exalterad glädje. Och det bor en rik glädje i gudomen. Glädje är en av den helige andes främsta och härligaste gåvor. Och när de 70 lärjungarna sändes ut av Jesus för sitt uppdrag så kom de ju triumferande tillbaka och rapporterade om att till och med de onda andarna är oss underdåniga. Då sa Jesus, gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade, skrivna i himlen. Och så står det i nästa vers. I samma stund som han har sagt det här så jublade Jesus i den helige anden. Och det var den gudomliga glädjen som liksom bröt igenom när Jesus betänkte att de enklaste av människor en gång ska befolka himlen. Han började jubla över den tanken. Men jag tänkte också så här. Att i egenskap av sann människa, vilket Jesus var, så måste han väl ändå också ha glatt sig över allt det som vi människor naturligt och spontant gläder oss över som människor. Till exempel god mat, vänners gemenskap, en härlig båttur på Genesarets sjö, eller att få vakna en morgon efter en härlig natt av god sömn och känna sig utvilad och pigg. Nog måste väl Jesus också ha skrattat åt lustiga saker och händelser. Kanske som på den här bilden som jag hittade någonstans. Vi ska se om vi kan få upp den här på skärmen. Jesus gapskrattar. Hur kan han göra det? Är inte han ständigt allvarlig och mild? När han såg, tänker jag, när Jesus såg en kattunge jaga sin egen svans, varför skulle han inte skratta? När Jesus såg Petrus komma tillbaka från sjön med en fisk med ett mynt i gapet, det var ju häftigt. Eller när Jesus såg lärjungarna försöka simma i döda havet, men de flöt upp som korkar till ytan igen, såklart han skrattade. Det är klart att det fanns mycket som var roligt och underhållande när Jesus vandrade med sina lärjungar de där 3 åren. Och säkert också när han jobbade hemma i snickarverkstan i Nasaret. Men allt det var ändå en övergående glädje. Och det är inte den glädjen som Jesus avsåg när han i sitt avskedstal lovade lärjungarna: min glädje ska bo i er. Och er glädje ska bli fullkomlig. Utan det var den glädje som kännetecknar Guds väsen. Den glädje som ingenting alltså kan hota. Ingenting kan göra slut på den glädjen. Jesus sa, ingen ska någonsin kunna ta den glädjen ifrån er. Hos Gud finns nämligen ingen oro. Gud är aldrig ängslig. Gud har allt under kontroll. Det finns ingenting som kan störa glädjen i Gud. Gud är inte orolig för framtiden som du och jag kan vara. Gud vet nämligen hur det ska sluta. Han själv har ju bestämt historiens slutliga mål. Nämligen att det är hans rättfärdighet, det är hans kärlek som ska segra. Och hela skapelsen är egentligen ett uttryck för Guds glädje. Skapelsen är laddad med glädje. Och du och jag upplever det dagligen, inte minst den här tiden på året. Och jag tror så här, att vara skapad till Guds avbild, vilket vi är, innebär bland annat att vara skapad till att dela Guds glädje. Den där rena, oförstörbara och äkta glädjen. Vi blev skapade för glädjen. Inte för sorgen, inte för besvikelsen, inte för det emotionella traumat. Men någonting tragiskt hände ju på vägen. Det kallas synd. Och det betyder en avvikelse från vår högsta bestämmelse, nämligen en glädjefull gemenskap med Gud. Enligt vissa statistiska uppgifter så skrattar och ler en vuxen människa i bästa fall 15 gånger om dagen. Men vet du hur ofta ett barn skrattar? 400 gånger om dagen. Men någonstans på vägen mot vuxenlivet tycks vi förlora barnets spontana glädje över de små sakerna i livet. En liten dikt kan låta så här. Ett barn promenerar med en vuxen. Barnet ser regnbågen i en oljefläck på vägen. Ett löv fullt av nerver. En vattenpöl full av moln som speglar sig. En leende hund. En katt som behöver bli smekt. En skrotfärdig gammal rostig skåpbil att tycka synd om. En vacker skata. Men vad såg du och jag på samma promenad? Att leva nära Gud innebär att man smittas av Guds glädje. Redan skapelsen tillför oss en glädje som har sin källa i Gud. I slutet av mars månad var jag och Paul Nyström ute för att kolla på vårens fåglar. Och när ett par lärkor höjde sig drillande över ängen som var helt prydd med gul tussilago, så blev vi alldeles hänförda av glädje. Så att Paul sa att den glädjeupplevelsen var värd hela dagen. Och visst är det så att du och jag känner en upprymd glädje när du en sommardag kanske plötsligt får syn på den färgsprakande regnbågen som spänner sig över himlavalvet. Man blir inte ledsen när man ser regnbågen, eller hur? Eller när du känner doften av liljekonvalj som jag plockade i Slottsskogen häromdagen. Får man göra det förresten? Jag gjorde det i alla fall. Eller doften av hägg och syren. När man känner det så förnimmer man ju en glädje, eller hur? Samtidigt. Och visst känner du ett glädjefullt välbehag när du smakar på sommarens första läckra hallon. Mm, vad gott. Och du fylls av en sällsam glädje. Tänk om det är så att dessa glädjehälsningar kommer från skapelsens Gud. Och att de egentligen avslöjar något av skönheten och glädjen i Guds eget väsen. Då blir det ju ännu roligare om man kan tolka det så. Tänk om det egentligen är Gud vi älskar när vi älskar glädjen. Utan att vi riktigt är medvetna om det. Inte så att skapelsen är liktydig med Gud. Men att glädjen, den glädje som skapelsen tillför, är identisk med den glädje som finns i Guds väsen och som kännetecknar Gud. Det kanske därför inte är så konstigt att det i saltarsalmerna ofta står att skapelsen gläder sig över Guds kommande rättvisa. Det står ju så här, så poetiskt vackert. Må himlen fröjda sig och jorden jubla. Havet brusa och allt som är där i. Marken och allt som den bär på må glädja sig. Floderna klappa händerna och alla träd i skogen jubla. Granarna, tallarna, björkarna jublar i väntan på Guds rättvisa. Gud vill att det folk, att tabernaklet och denna församling som är uppkallade efter hans namn ska kännetecknas av glädje. Och inte vilken andra klassens glädje som helst, utan av glädjen i Gud. Särskilt skulle det vara så när man kom till Jerusalem i det gamla testamentet, står det, till de stora högtiderna flera gånger om året, att man skulle glädja sig inför Guds ansikte. Det skulle vara stora fester. Det står om pingsten till exempel, som vi snart ska fira här också. Att man då skulle glädja sig inför Guds ansikte. Och det står om lövhyddohögtiden, att då ska ni vara uppfyllda av glädje. Och när man på Nehemja tid firade basunhögtiden efter att komma tillbaka från fångenskapen, så står det: ät er bästa mat, drick ert sötaste vin och sänd omkring gåvor till alla som inte har någonting, så att alla kan komma och glädja sig, till den här dagen är helgad åt Herren. Glädje i Herren är vår starkhet. Fröjd i Herren är vår kraft. Det finns en kraft i glädjen i Gud, och vi behöver den kraften. Jag behöver den. Och det står: allt folket åt och drack och gjorde sig mycket glada den dagen. Det här är intressant. Observera alltså att det andliga, glädjen i Gud, och det fysiska, den goda maten och dryckerna, liksom förenades inför Guds ansikte. Det ena uteslöt inte det andra, utan det hör ihop. Glädjen, den andliga glädjen och den fysiska glädjen, glädjen med maten och drycken, det hör ihop. Det är Gud som har gett oss gåvorna, och det är han som är värd att prisas och älskas för allt detta. Och det var också så att på Gamla testamentet så gav man en del av tiondet, skulle användas för de stora festerna. För maten och drycken och oljan och vinet och alltihop. Tänk om vi skulle ha det så att en del av våran kollekt skulle användas för att göra stora församlingsfester här. Det skulle vara festigt att man fick klä upp sig och komma till församlingen. Nu ska vi ha fest inför Herrens ansikte och äta god mat och dryck. Vore det fel? Det vore helt i den bibliska traditionen att göra så. Festmåltider inför Guds ansikte. Men det är inte maten naturligtvis i första hand som man gladde sig över, utan det var ju Gud. Och David hade upptäckt att Guds glädje var av en helt annorlunda kvalitet än, som man säger, det man jagar på det materiella planet. Gud, han utbrister i den fjärde psalmen: Gud, du ger mig glädje i hjärtat större än andra som har säd och vin i myckenhet. Vilka källor söker du din glädje i? Egentligen. Dessutom inser David att det var en stor skillnad mellan den glädje som kommer av det materiella och den glädje som finns i Gud. Han säger: om kvällen är gråten min gäst, men om morgonen jublet. Vad menar han? Jo, det betyder att gråten är ofrånkomlig. Vi måste gråta ibland. Det är befogat. Men gråten är av tillfällig natur, till skillnad från glädjen i Gud som är bestående och permanent. Och oföränderlig. Job till exempel var ju en man som fick lida mer än de flesta. Men vet du vad en av hans tröstare försäkrar honom? Han säger så här: än en gång, Job, ska Gud låta dig skratta. Låta dig jubla av glädje. Och så blev det också. Ett Guds barn får en glädje som ingen sorg liksom i längden kan kväva. Sista kvällen tillsammans med lärjungarna var Jesus väl medveten om att tortyrkammaren väntade om bara några timmar, och nästa dag den grymma korsfästelsen. Trots att han visste detta så säger han: min glädje ska vara i er, och er glädje ska bli fullkomlig. Hur kunde han säga så? Och senare i sin bön, också den sista kvällen, så ber han till fadern och säger till fadern: detta har jag sagt till dem medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Och vi anar här att det handlar om en glädje olik alla andra former av glädje. Det handlar om en gudomlig, en övernaturlig, jag kallar det en Jesusglädje. En Jesusglädje. Har du Jesusglädjen? Guds rike, skriver Paulus till en församling som hade lite konflikter om yttre ting, om man skulle äta och dricka och allt det där. Och han säger, Guds rike består inte i mat och dryck, utan det består av rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Det är vad Guds rike består av. Och det är vad församlingen egentligen skulle befinna sig i ett tillstånd av. Därför kunde Paulus senare, när han sitter där, kedjad mellan två soldater i fängelsecellen i Rom och kanske med bojor i fötterna, han kunde skriva till församlingen i Filippi som också led förföljelser. De märkliga orden, gläder i Herren alltid. Än en gång vill jag säga, gläd er. Och i den grekiska texten så står alltså ordet alltid först för att betona vikten. Alltid gläd er i Herren. Menar du alltså, Paulus, som sitter i fängelse, att man kan glädja sig även då? Ja visst. Menar du att när hälsan sviker och när sorgen drabbar, att jag ska glädja mig även då? Och när man har förlorat jobbet eller fått slut av den man tyckte så mycket om. Menar du det? Ja, faktiskt. Inte att man ska glädja sig över det som har hänt. Eller någon omständighet man befinner sig i. Men den glädje som finns i Kristus är nämligen oförändrad oavsett omständigheterna. Därför kan den kristna glädja sig mitt i sina lidanden. Därför att han vet att allt tvingas samverka till det bästa för den som älskar Gud. Tron på Kristus är ingen garanti för att slippa drabbas av sånt som drabbar andra människor. Löftet om att allt samverkar till det bästa innebär inte att dåliga omständigheter ska förvandlas till goda. Bara vi älskar Gud liksom. En del har helt feltolkat versen på det sättet. Och därför har blivit väldigt chockade och besvikna på Gud. När han inte fixat till det på det sätt som man har förväntat sig. När man har lagt allt i Guds händer. Hur kunde det få bli så här, Gud? I några verser senare skriver Paulus i Romarbrevet 8. Han räknar upp sådant som kan drabba de som älskar Gud. Och vet vad han säger? Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara, svärd. Va? Det var ju inga trevliga saker. Det är sånt som normalt kan drabba av vem som helst. Och i synnerhet kanske kristna. Men vet du? Jesus led inte för att vi skulle slippa lida. Jesus led för att vi skulle kunna bli honom lika. Guds söner och döttrar. Evangeliet lovade inte ett bättre liv. Evangeliet lovade inte bättre livsomständigheter. Evangeliet lovade däremot ett bättre, högre form av liv som leder till Kristus likhet. Så om du ännu inte har kommit till Jesus med ditt liv, så kom inte för att få det bättre. Kom inte för att få liksom bara tröst och förståelse och uppmuntran. Kom inte för att evangeliet verkar relevant eller för att få social gemenskap. Kom bara för att evangeliet är sant. Att Jesus har dött. Att Jesus har uppstått. Och för att du är ett desperat behov av syndernas förlåtelse. Och ett evigt liv. Ett levande hopp. Att bli kristen innebär nämligen att samtidigt bli både lyckligare och mera sorgsen. Lyckligare än andra, mera sorgsen än andra. Hur kan jag säga så? Det låter ju väldigt motsägelsefullt. Men det har att göra med det som Bibeln uttrycker att få stenhjärtat utbytt mot ett hjärta av kött. Nämligen ett nytt hjärta som gör oss känsligare för det onda i världen, för orättvisorna, för det lögnaktiga och inte minst för mina egna brister. Hjälp, det är klart det finns en sorg där. Och Jesus sa till och med, saliga, lyckliga är ni som förstår att sörja nu, eftersom världen ser ut som den gör. Men samtidigt som den nya sorgen så att säga finns där, som förut inte fanns där, så bor den helige ande med sin oförstörbara glädje, bor i mig. Tänk dig bara den glädje som syndernas förlåtelse och ett rent samvete innebär. Vad det är gott. Den som inte har ett rent samvete är som en hink som visserligen man kan fylla med vatten. Och om jag tar bilden, glädjens vatten. Men det är hål i botten, små hål av orena saker. Och det rinner ut och glädjen försvinner. Men när Gud förlåter synderna så helas själva botten. Och glädjen stannar kvar. Den helige ande trivs i ditt inre. Och ingen, sa Jesus, ingen ska någonsin kunna ta den glädjen ifrån dig. Tvärtom, den ska tillta i kraft. Och fullkomnas den dagen då du ska bo i Guds glädje. Så glädjen i Kristus kan i denna tid samexistera med djupaste sorg. Så märkligt detta är. Självklart har sorgen sitt fulla berättigande i en värld som ser ut som den gör. Och när den drabbar oss personligt. Och Jesus själv grät på vägen till Lazarus grav trots att han visste att han snart skulle uppväcka den döde Lazarus från de döda. Men Jesus tårar den stunden bevisar att sorgen är berättigad. Och den visar att Gud hatar döden. Hatar det ondas konsekvenser och det onda själv. Men Jesu tomma grav har allting förändrats. Precis allting. Det finns ett levande, oförstörbart hopp. En sten har vältrats bort. En tom grav jublar av påskmorgonens glädje. Så glädjens motsats är inte sorgen. Glädjens motsats är hopp. Upplöshet. Därför säger Bibeln att vi när vi drabbas av sorg inte behöver sörja på samma sätt som de som inte har något hopp. Som de som inte har en glädje i Kristus. Så den kristne bör naturligtvis sörja när så är befogat. Men på ett annorlunda sätt än den som saknar hopp bortom död och grav. Detta är en allvarlig glädje så att säga. Gläd er i Herren alltid. Det tycks vara en underlig uppmaning, men den är viktig mitt i en värld som ändå ser ut som den gör. 16 gånger nämns glädje i Filipperbrevet. Man kan väl inte befallas vara glad, säger du. Om jag inte är glad så kan väl inte du stå där och säga gläd dig. Naturligtvis inte. Att glädja sig i Kristus innebär att man odlar en glädje som redan finns. Därför att Jesus är din. Att glädja sig i Kristus innebär att odla den glädjen som Kristi rikedomar innebär. Att vara rädd om den glädjen. Att påminna sig varje dag om vad jag äger i Kristus. Då blir jag glad. Då känner jag kanske glädjen strömma till. Det är viktigt att du är mån om att hålla din själ glad i Herren. Och det är viktigt att vi som församling är glada i Herren. Det betyder inte att vi sitter här och skrattar. Men det betyder att vi förnimmer en glädje när vi samlas till gudstjänst. Tråkiga gudstjänster är väldigt motsägelsefullt. Och vet du, omgivningen förnimmer när du har din glädje i Herren. Utan att du säger ett ord. Det är en väldoft
Precis som syrenen och häggen sprider en doft som när man känner att man blir glad, så sprider också du när du har din glädje i Kristus en väldoft som innebär en glädjespridning.
Jag skrev en gång en sång med bland annat strofen: det glimmade en glädje i deras ögonvrå som inte lät sig släckas fast åren trängde på. Det pålade en källa så underbar men djur. Det bar den djupt inom sig på vägen hem till Gud. Och jag besökte en församlingsmedlem på Änggårdsbackens sjukhem. Hon var laddad med glädjen i Gud. Och personalen var så häpna när de såg hur den här glädjen, den bestod ända in i hennes sista sekunder. Och de blev så nyfikna på den här människans glädje så hela personalen kom till begravningen. Och sen blev jag ombedd att komma till avdelningen och inför hela personalen försöka förklara vad det kristna hoppet innebär och den glädje som den här gamla kvinnan så tydligt var bärare utav. Vilka glädjeämnen har du i livet? Ja, det finns säkert många och berättigade sådana. Men all glädje som är knuten till det som är under solen ska en dag försvinna. Varför inte satsa på den maximala glädjen? Den bestående glädjen. Om du skulle komma till Kristus idag så skulle nämligen en glädjefest bryta ut i den himmelska världen. En enda människa som omvänder sig åstadkommer ett glädje, en jubelglädje bland himlens änglar, förklarade Jesus. Precis som när den förlorade sonen kom hem igen med sina trasor. En stor fest med dans, mat och dryck och glädje. Tänk att få komma till slutet av sitt liv och veta att glädje väntar. Tänk dig att när den här förgängliga kroppen som jag bär på inte längre orkar, inte hjärtat längre orkar slå, inte lungorna längre orkar andas, att då få mötas av orden: Roland, gå in i din Herres glädje. Och i väntan på den dagen så säger jag: gläd dig, Roland, över att ditt namn är skrivet i himmelen. Har du den glädjen? Det betyder att vi ska dit, eller hur? Vi är redan registrerade. Det är vårt hemland. Är det så konstigt att aposteln skrev: gläd er i Herren alltid. Amen. Tack gode Gud för att du kom för att bryta inte bara syndens makt och bojor utan för att föda en ny glädje i oss. En glädje som förut inte fanns, som inte trodde eller visste fanns. Jag prisar och lovar dig att den glädjen planterades också i mitt hjärta. Ibland så förnimmer jag den inte alls, ibland blir den stark. Men den är där. Du har sagt att den bor där. Och nu ber jag särskilt för den som saknar den glädjen. Som tycker att det här var svårt. Jag känner mig främmande. Jag ber för den människan just nu. Att det ska uppstå en sån längtan efter den sanna, rena, bestående glädjen. Att hon eller han just nu säger: Jesus, kom in. Rena mitt sinn. Kom in i mitt hjärta. Jesus.